Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Nu är vi igång igen, Fabian. Ny vecka, nytt avsnitt. Vad ska vi prata om den här veckan?
Nytt vecka, nytt avsnitt, ny avkastning. Ja, vad ska vi prata om? Vi ska prata om den här tokiga börsen. Det bara fortsätter gå upp. Vi ska faktiskt snacka lite statistik kring det i veckans tre snabba. Och sen har du ju plockat fram lite dundercase för den gröna omställningen.
Ja, precis. Vi kommer snacka lite värmepumpar. Jag var inne på det för några veckor sedan, jag, att det är en intressant trend att kika på. Och det finns ju en riktig raketaktie som vi kommer gräva i, nämligen Energy Save. Men som vanligt, innan vi hoppar in på dagens avsnitt, ska vi påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, vi kan väl börja i den änden kanske med börsen. Börsen går ju extremt starkt.
Ja.
Upp nästan 9% nu sedan årsskiftet, vilket är helt galet. Då kollar jag alltså på OMXS30. Och det är ju fortfarande här mycket industri och bank och så som har gått väldigt, väldigt starkt. Men vad tror du? Kan det hålla i sig? Det är väl det som är frågan på alla släppar just nu.
Ja, jag är, personligen är jag väldigt skeptisk och försöker inte lägga allt för mycket tid vid om det ska upp, ska ner. It's a wazy, it's a woozy, eller vad de säger i Wolf Wall Street. Vi har hittat lite intressant statistik kring det där. Sen 1929 har ett positivt januari, nu är vi en vecka kvar i januari, men sen 1929 har ett positivt januari lett till ett positivt år 71% av tiden. Och då är frågan nu, kommer vi få se det här majoritetsutfallet, alltså att året blir positivt om januari är positivt, eller kommer vi se en minoritetsutfall? Positivt januari, men negativt år. Jag har förhoppningarna för ett positivt år. Jag kanske inte är, jag menar, super övertalad, inte superpositiv med tanke på att allt annat som finns i pipen som inte verkar...
Nej, men det är just det tycker jag som talar för en uppgång, ju att alla är så extremt negativa just nu. Och det är ju någonstans då det ska bottna också. Men det är lite intressant det där överlag. Och som du säger, alltså, egentligen spelar det ingen roll var index går någonstans. Det viktiga är ju alltid, som sagt, vi tittar ju på individuella aktier och individuella investeringar. Och det är ju det som är intressant egentligen att räkna på dem och se om det ser intressant ut. Någonting går ju alltid upp, som det så fint heter.
Ja, däremot tycker jag det är rätt intressant att påpeka här kring 2000 och dotcom bubblan och IT-bubblan är att mellan 2000 och 2002 så gick Nasdaq upp 15% under 8 olika tillfällen innan botten var satt. Och som mest gick Nasdaq upp över 40%, eller cirka 40%. Så att det är bara att ha i åtanke här, oavsett hur man handlar, att det är det som är så svårt med björnmarknader. Det är väldigt volatilt till skillnad mot bullmarknad. Och man brukar ju säga att det både björnar och tjurar brukar förlora här. Och det är ju för att det är så extremt svårt att veta vad det är som ska hända.
Ja, att gissa just om index är nästan till omöjligt. Framförallt är det intressant det där, för allting handlar ju också om definitioner. Alltså, det handlar ju om hur du definierar en bullmarknad och en bearmarknad. Och framförallt ser du oftast det mest i efterhand. Som du säger, om Nasdaq är upp 40% då från en temporär då botten. Man brukar ju säga att en bullmarket börjar ju då när börsen har gått upp 20% från botten. Och en bearmarket börjar när då man fått en 20% nedgång. Vilket då, rent tekniskt då skulle man kunna hävda att Nasdaq då hade gått in i en ny bullmarket. Men sen vänder det igen. Så att det är först i efterhand också man ser att det här bara var ett bear market rally och så vidare. Så att, ja, jättesvårt, och det är väl ingenting vi sitter och försöker säga om hur det ska gå. Men det är lite intressant ändå att, som du säger, att det ändå är över 70% av tiden så att positivt januari lett till ett positivt år. Kul också förresten, bara en liten passus där, eftersom du sa att det är fortfarande en vecka kvar faktiskt på januari. Avanza har ju fått väldigt mycket kritik, tycker jag, förra året. Bland annat då vart de ju överkörda av bland Nordnet var det ju, som gick ut och var mycket snabbare på att betala tillbaka källskatten. Man betalar ju den här källskatten på utländska utdelningsaktier, eller på utländska utdelningar. Men den ska du ju då få tillbaks om du har en kapitalförsäkring. Och det görs ju då inom 3 år. Men Nordnet gick ut och sa väl att de skulle få tillbaks i princip 100% samma år. Så det går lite snabbare, så de går in där och frontar lite grann. Avanza fick jättemycket kritik då, varför gör inte ni på samma sätt? Och så i december sa de att jo, men nu lovar vi att vi ska också göra det här. Det kommer bli superbra. Och ni kommer få mer information om det i januari. Och nu såg jag någon som skrev idag, vi spelar in där den 24 januari ska tilläggas, som skrev idag och frågade, hur går det med den här informationen? Det är bara en vecka kvar på januari nu. Och investeraren då såklart var snabb och svarade, ja, men det är en hel vecka. Så vi får se hur det går med utdelningarna, eller källskatten på utdelningar hos Avanza. Kanske var ett litet vallöfte helt enkelt som de inte planerar att hålla. Är du, en annan grej... Snabbt också just om börsen som sagt och hur den går. Det var lite kul, vi pratade förra veckan om det här med att det finns mycket cash på sidlinjen. Det har man ju pratat om väldigt länge. Det vill säga att många sitter på torrt krut så att säga och väntar på att kanske gå in på börsen. Nu såg jag att JP Morgan dock var ute med gjort en undersökning hos deras kunder och frågat hur pass troligt är det att ni kommer minska eller öka er aktieexponering under den kommande tiden. Och det här var nere på extremt låga nivåer, människor som hade tänkt att de skulle öka sin aktieexponering. Det var nere på 35% ungefär, så en tredjedel ungefär var beredda att öka sin aktieandel, medan majoriteten inte ville det. Så de har kul på sidlinjen, men de vill inte stoppa in det. Sen vet man ju aldrig vad som händer. Går börsen jättestarkt nu som den har gjort, ja, då kanske det ökar intresset. Vad folk däremot verkar göra med sina pengar, det är att stoppa in dem i så kallade money markets, alltså ja, korträntefonder blir det väl, eller vad heter det, penningmarknadsfonder brukar det väl kallas för.
Penningmarknadsfonder, ja.
Exakt. Så det är ju liksom kortsiktiga placeringar för att få lite ränta på pengarna. Och det har fullkomligt exploderat faktiskt den här senaste tiden. Så att, det tyckte jag var lite intressant. Det är det som folk har börjat stoppa in sina pengar i just nu, ser det ut som. Så att det man kan konstatera från det helt enkelt att även om det är mycket cash på sidlinjen så är folk inte så intresserade av att stoppa in de pengarna på börsen, verkar som, utan de stoppar det i mer mindre riskvilliga alternativ helt enkelt.
Ja, jag har hört många kalla den här marknaden just nu för max confusion. Som du säger, man ser inte liksom något inflöde in i aktier, inte något särskilt intresse för aktieexponering. USA outperformar Europa fast man trodde att det skulle vara tvärtom. Man tyckte att Europa såg så starkt ut. Och enligt Barclays så har investerarkollektivet nu en övertro till soft landing. Det skiftar ju väldigt snabbt här i makrovärlden och bland investerare. Från hard landing och recession till soft landing. Och enligt Morgan Stanley så förväntar sig 90% av investerare nu en så kallad soft landing. Det kan man kalla konsensus. Och dessutom tillägger de att de inte ser att en recession för närvarande är inprisat i aktiemarknaden. Då många segment som europeiska aktier, amerikansk industri och så vidare handlas i stort sett flat på rullande 12. Och det är liksom trots en energikris och krig i världen och QT och liknande. Däremot, någonting som är jag höll på att säga däremot någonting som är intressant. Det är såklart intressant med de här datapunkterna också. Men någonting som är intressant gällande just makro är ju valutor. Och det som är intressant här är att vikande dollarn kommer ju nu agera lite krockkudde för många bolag. Och framförallt techbolagen nu i Q4 och under 2023. Eftersom dollarn faller så kan ju många bolag skruva upp sina vinstestimat med cirka 1-2% i Q4 och 2-4% under 2023 jämfört med förväntningarna som bolagen satte under Q3 2023. Det som är intressant här är att historiskt sett så brukar inte konsensus uppdatera sina modeller efter FX-svingar. Så det finns risk här på uppsidan att många bolag outperformar konsensus estimat på grund av FX-svingar. Det kan vara rätt intressant.
Ja, och normalt sett, man brukar ju prata om att valutor är lite nollsummespel. I slutändan så spelar det inte stor roll. Men vi har ju sett extrema verkligen skillnader i valutor den här senaste tiden. Senaste året så har ju till exempel kronan har ju totalslaktats. Nu har den återhämtats lite grann. Och det är ganska kraftiga rörelser, så ganska många procenter rör sig upp och ner. Och det är man inte van vid. Då blir det ju stor påverkan på bolagen också. Många svenska bolag till exempel gynnas ju av att svenska kronan är svag för framtida affärer. För det blir lättare att sälja helt enkelt när våra produkter är billiga för att valutan är billig. Medan många bolag som Mag Interactive eller G5 eller så de som säljer då i amerikanska dollar, de tjänar ju på att dollarn är stark. Då blir deras intäkter större, medan kostnaderna då eventuellt är billiga beroende på vilken valuta de betalar dem i.
Ja, det kan ju bli väldigt intressant här nu, speciellt för många techbolag som ja, dels om de får valutamedvind eftersom de säljer internationellt, och dels när de börjar strypa i kostnader. Och det är väldigt många bolag här nu som börjar dra i kostnadsbesparingar. Google till exempel såg vi här senast. Skulle sparka några procent av personalen.
12 000 anställda skulle de sparka. Och med risk för att jag citerar helt fel siffra. Jag vill minnas att jag såg en siffra på drygt 4 miljarder dollar skulle man spara per år på de här anställda, om inte jag såg det fel.
Ja, hur många procent av bolaget var det? Det var väl 5-7%.
Ja, det är ganska stor procent.
Och jag såg större investerare i Alphabet som yrkade på att de skulle gå upp till 20%.
Ja, det är rätt mycket folk minst sagt. Apropå Google, vi har ju pratat väldigt mycket nu senaste veckan om den här ChatGPT, den här chatbotten som revolutionerar världen just nu, den här AI:n. Och vi pratade ju bland annat lite grann om att Google har ju liksom haft lite problem med det här. Jag såg en rubrik här nu i veckan om att de är freaking out about ChatGPT. Det vill säga att Google har ju väldigt stora problem med att Google säger att de har starkare, bättre modeller än ChatGPT som är bättre. Men det är problemet, de kan ju inte integrera det här i sök eftersom det är svårt att visa annonser i det helt enkelt. Och då rapporterade vi ju för någon vecka sedan att Microsoft satsar stort på det istället. De ser ju ändå att Bing är en så liten del av deras verksamhet. Och Bing är ju en extremt liten sökmotor jämfört med Google. Så de ser ju sin chans då, har ökat samarbetet ytterligare nu i veckan med OpenAI som ligger bakom ChatGPT. För att då inkorporera helt enkelt ChatGPT på något sätt i Bings sökmotor. För att försöka konkurrera lite med Google. Men nu såg jag att Google då planerar att släppa 20 stycken projekt här nu som har AI, liksom AI bakom sig helt enkelt. Och ett av de här projekten kommer bli en version av deras sökfunktion, deras sökmotor med då någon form av chatbot feature i sig helt enkelt. Ganska intressant faktiskt. Det ska bli väldigt spännande att se. De har ju sitt årliga event nu i maj där förhoppningsvis då visar upp lite hur det här kommer se ut. Med det sagt ska vi hoppa in på dagens huvudtema.
Ja.
Ja, och jag tänkte prata lite värmepumpar som sagt. Det här är ju en liten intressant sektor eller marknad som kan bli väldigt, väldigt stor kommande år. Det har redan börjat röra på sig. Bolaget jag ska prata om idag, det här svenska Energy Save, de rapporterade ju nu under förra året att de äntligen nu ser allt det här, alla de här kugghjulen, den här megatrenden som man pratat om så länge, har liksom, det verkar ha sett och släppt nu under 2022. Och nu verkar det rulla på och verkligen bli kraftig tillväxt i sektorn. Men vi tar ett litet steg först tillbaks innan vi pratar specifikt om just bolaget Energy Save. Bara allmänt, en luftvärmepump ska vi lite prata om. Det används ju för att framförallt värma upp hus. Och det finns runt 85 miljoner friliggande hus, bara i USA. I Sverige har vi cirka 2 miljoner. I Sverige är det ganska vanligt med sådana här luftvärmepumpar, men i USA är det inte det. Där är majoriteten av husen uppvärmda med antingen naturgas eller olja. Och kan vara lite svårt kanske att tro som svensk då, men så ser verkligheten ut. Och även bara blickar vi lite söderut, så i Tyskland värms det 50% av hemmen upp med naturgas och en fjärdedel med eldningsolja. Generellt så är det liksom bara, det är mindre än 10% av de europeiska hushållen som värms upp med värmepumpar. Så det är ju en väldigt liten andel av uppvärmningen i världen, även om jag tror att andelen i Sverige är betydligt större. Men nu är det här på väg att förändras. Och det är helt enkelt så att vi har ju ett gäng trender här som spelar in. Vi har energikris, vilket gör att vi måste bli mer energieffektiva. Det gör också att priser på olja och gas till exempel har gått upp och tillgången är sämre. Vi vill också allmänt elektrifiera, finns det ju en önskan om ur liksom klimatsynpunkt. Så ganska mycket saker pratar för värmepumpen. Varför då? Jo, luftvärmepumpen är ju i princip, kan vi säga, en AC, en air conditions, men som kan även leverera värme helt enkelt för att värma upp. Och varför är de då bra? Jo, för det låter ju lite som, man brukar ju prata om skräcksiffrorna för de som har direktverkande el nu när de får sina räkningar. Men direktverkande el har ju betydligt lägre energieffektivitet. Då stoppar du in el i ett element som då konverterar det till värme genom någon form av motstånd. Och det blir ju, du tappar ju jättemycket liksom effekt helt enkelt. Väldigt mycket av energin du stoppar in kommer inte tillbaka ut som värme. Så allt handlar ju om hur kan man få ut så mycket värme som möjligt av det man stoppar in. Och det här är intressant då. Stoppar du in gas i en gasvärmare, av den energimängd du stoppar in så kommer bara kanske hälften till, ja, upp mot kanske 95% ut. Så att i bästa fall får du i princip tillbaka all energi du stoppar in. I värsta fall får du ut hälften bara. I en luftvärmepump så har du ett... eftersom du nyttjar luften runt omkring dig och värmen runt omkring dig så kan du få upp effektiviteten kring 600%. Du kan alltså få ut, du stoppar in en watt el och får ut 6 watt i värme. Och det är ganska otroligt. Så de är ju väldigt effektiva på så sätt.
Ja, det låter väldigt otroligt.
Och generellt kan man säga, jag är verkligen ingen luftvärmepumpexpert. Det är säkert jättemånga som kommer av sig med arga mejl här för detaljer som jag missar. Men häng med bara, jag försöker prata i lite grova drag här. Det finns tre huvudsakliga typer av värmepumpar. Då. Det är väl, de pratar om luft-luft, luft-vatten och så finns det i bergvärme också. Bergvärme är det absolut billigaste som jag förstår det. Men det kostar ju väldigt mycket att installera. För du måste ju gräva långt, långt ner. Eller borra långt, långt ner i berget helt enkelt. I jorden för att få upp värmen därifrån. Och luft-vatten då är lite mer effektivt än bara luft-luft. Energy Save som kom prata om, de är ganska specialiserade på just luftvattentekniken. Och man kan säga att det är ungefär som en vanlig luftvärmepump. Men den kan också, istället för bara blåsa ut luft hela tiden, så kan den faktiskt också få ner värmen i vatten. Och det är ganska intressant, för det gör ju dels, om du har idag radiatorer, så du har vanliga element som är vatten, med vattenburen värme, då kan du alltså koppla på en sån här luftvattenvärmepump. Som då värmer upp vatten i dina radiatorer. Så här, du behöver inte byta ut elementen du har. Du behöver inte slänga ut allting idag. Utan du kan bara koppla på en ny uppvärmning. Så du byter ut den där oljepannan till exempel. Mot att ha då en luftvattenvärmepump. Istället för att behöva... Ska du ha en luftvärmepump. Då måste du ju riva ut allting som du har i princip. Och ersätta det. Så det är ganska intressant. Dessutom kan man göra massa andra saker då. Det finns ju en ny teknik här också. Till exempel det här Enhanced Vapor Injection som Energy Save själva pratar väldigt mycket om. Som är ett stort genombrott då, säger de, inom värmepumpsteknologin. Och det handlar om att det blir mycket mer effektivt och snabbt även vid låga utomhustemperaturer. Och då kan man ersätta fler uppvärmningssystem. Men framförallt kan man värma upp vatten så pass effektivt att det kan användas då även för till exempel varmvattenberedare och så vidare. Så att du får in ännu mer värme i huset som går på den här värmepumpen helt enkelt.
Är det sånt när man häller nikotin med smak eller?
Nej, det är inte den typen av vaping. Kanske att man kan lägga in en liten doftsticka i sin luftvärmepump och få doft inomhus, det vet jag inte. I värsta fall ställer någon en surströmmingsburk vid in där luften dras in. Nej, men så just den här energieffektiviteten gör att luftvärmepumpar är väldigt attraktivt just nu ur liksom politisk synpunkt. Men också att de är eldrivna. Och vi vill ju liksom att saker ska bli elektrifierade. I Kalifornien till exempel, de är ju ofta ledstjärnor i den här typen av frågor. Där är de väldigt sugna på det här. De har ju mer eller mindre nu förbjudit försäljningen av gasvärmare i USA, som annars är det mest populära alternativet. Och de här nya reglerna, de säger att man från 2030 och framåt enbart får skaffa koldioxidneutrala värmekällor till sitt hus. Politikerna menar då att det här som man stoppat in, det är mer eller mindre... Ja, att det enda alternativ som är kvar är luftvärmepumpar, för de är elektriska och kan då sägas vara koldioxidneutrala eftersom du kan driva dem med förnyelsebar energi, medan gas och så vidare inte är det.
Okej, så det ska vara teoretiskt koldioxidfritt så länge du själv inte tar fram om liksom håller på med koldioxiden. Där du får energin, de kan ju hålla på och elda koldioxid om de vill. Men så länge inte du gör det så spelar det ingen roll.
Du outsourcar koldioxidutsläppen helt enkelt. Det är lite som i elbilar också, kan du göra samma problem. Om det är kolbaserad el så ja, du får ju en så stor förlust på vägen. Kan ju också, finns en stor diskussion faktiskt också om det där förstås. Var den här kapaciteten ska komma ifrån i elnätet. Alltså elnäten är inte byggda för att även driva våra värmesystem och ladda våra bilar. Framförallt kanske inte då i USA där liksom, och även Storbritannien och så vidare, där det är naturgas och ledningar liksom under husen som är det som driver fram energin. Så det kommer ju vara väldigt bra för dem som till exempel gräver koppar och så vidare för, som behövs nya elledningar. Så också någon som spanade på att det här kommer säkert vara väldigt positivt för de bolag som sysslar med att reparera till exempel skorstenar, naturgasledningar och så vidare. För att man kommer ju försöka göra allt för att komma ifrån det här och säga att nej, vi ersätter inte systemet, vi bara reparerar systemet. Eftersom man då, om man ersätter systemet, då måste man ju stoppa in en värmepump istället. Då kommer folk försöka kringgå det. Men i Kalifornien sätter stort på det här. Generellt i USA finns en stor trend mot det, men Kalifornien brukar så att gå snabbast framåt och är oftast hårdast i sina regleringar. Även inom EU finns jättestora satsningar på det här. 2020 klubbades European Green Deal igenom, och det är ett då gäng initiativ för att göra EU klimatneutralt till 2050. Inom EU kommer mer än en tredjedel av alla koldioxidutsläpp från byggnader. Hälften av EUs energikonsumtion är dessutom kopplat just till specifikt att värma och kyla saker, och det är ju då förstås oftast i byggnader. Så det finns en stor kommande efterfrågan här på luftvärmepumpar för att lösa den här utsläppsfrågan helt enkelt. Hur ska vi kunna värma och kyla saker i våra byggnader inom EU på ett mer koldioxidneutralt sätt? Dessutom nu på grund av invasionen i Ukraina och då den minskade tillgången till naturgas blev följd av det, har också EUs mål på värmepumpar skruvats upp ytterligare. Man säger att man vill gå från 17 miljoner värmepumpar som vi har idag till 60 miljoner redan år 2030. Så den tredubblingen egentligen av marknaden på 7 år. Därav att vi då försöker gräva lite här och se vilka som kan kapitalisera på den tredubblingen. Dessutom satsas det väldigt stort på energirenovering. I EU så har man då liksom, inom de här klimatåtgärderna ska man då fördubbla den årliga energirenoveringstakten under de kommande 10 åren. Det handlar helt enkelt om att man måste bygga om hus på olika sätt, kanske isolera dem eller så, men också stoppa in de nya uppvärmningssystem. 35 miljoner av de sämst presterande byggnaderna måste renoveras senast 2030 för att uppnå de här målen man har. Och det är ganska många hushåll.
Ja, det låter ju som ett tokbra case för många metaller och metal miners. Så många säger storbilliga just nu.
Ja, jo, men så kommer det verkligen vara. Det har man väl pratat om i många år, att koppar till exempel kommer gynnas av elbilstrenden. Men den kommer ju också gynnas av utbyggnaden av elnätet som krävs för dels elbilar men också nya elektriska uppvärmningssystem. Och sen kan man väl tänka sig att tillväxten kommer initialt vara störst inom villor, såklart. Det är lite som jag var inne på också här för en avsnitt. Det var ju därför jag började kika på det från första början. Att vad kan gemene man göra så att säga för att spara ner på sin elräkning? För det är ju det som är ganska akut just nu. Hur tusan ska du ha råd att betala elräkningen? Vad kan jag göra som privatperson här och nu?
Sätt på en ylletröja.
Det är det absolut enklaste, att sänka temperaturen. Men det är mer långsiktigt. Om man vill ladda bilen, det hjälper inte hur mycket. Även om en ulltröja ger ju status elektricitet, men det kan du inte ladda bilen med. Även om du står och gnuggar.
Bara cykla, min vän.
Ja, du står och gnuggar där mot laddkontakten i timmar, men ändå laddas inte bilen. Nej, men och det man kan göra då, som vi pratar om, att generera egen el, det är ju solceller, värma upp huset mer effektivt, sätta in luftvärmepump till exempel. Så där att villor är såklart det som växer snabbast, men även då mer industriella lokaler och kommersiella lokaler kommer också växa.
Skicka ut barnen, hugga lite ved.
Ja, och det som är intressant också, som jag sa, det är att på svenska marknaden den är ändå relativt mogen. Där ökar man, ser man en större tillväxt inom just kommersiella fastigheter. Men i övriga Europa så är det framförallt villor som är det stora tillväxtområdet. Många har ju förstås också snappat upp det här. Det är inte som att vi är först på bollen här. Det pågår en våg av konsolidering i sektorn. Det är sådana private equity-firmer som just nu sveper upp i princip alla mindre aktörer för att skapa storhetsfördelar och kunna kanske bundla ihop där och sälja dyrare. Och ska man börja kolla på alternativ då? Tittar vi på svenska börsen, vad är det mest uppenbara alternativet för luftvärmepumpar, Fabian?
Ja, Nibe. Eller Nibe, som svenskarna kallar det.
Precis. Ja, det är helt klart det mest uppenbara valet. Det har varit en riktig superaktie, en stor favorit också bland alla fondförvaltare och så vidare, alla småbolagsfondförvaltare. Den har ju lite ESG-stämpel, och det är väl det som kanske har gjort att den handlas till den här orimligt höga multipen. Idag är det drygt P50 på rullande 12 då, månader. Börsvärdet är över 200 miljarder och absolut, det här är nog det uppenbara trygga alternativet för att få exponering mot luftvärmepumpar. Men vi tänkte kliva ner lite grann i börsvärdesstegen, hitta ett lite mer högrisk alternativ som är betydligt mindre, men då också förstås med större potential att växa snabbt.
Ja, också är Nibe dyrt som satan.
Ja, jag tycker det är lite galet med P50, men å andra sidan har ju P-talet legat där jättelänge nu. Och det tror jag har mycket att göra med den här ESG-grejen, att man pratar om att det här är så himla miljövänligt. Låt oss återkomma lite grann till det alldeles strax. EnergySave då, som bolaget heter, som jag tänkte prata om idag, Ticken är ESGR. Den är noterad på Spotlight. Börsvärdet här har ju precis kommit upp till över miljarden. Och det där tror jag är lite intressant. Det där kan ju, nu spekulerar jag vilt här, men det är ju den nivå man brukar prata om att fonder börjar titta in på bolagen. Just nu har man inte något särskilt institutionellt ägande. Det kan ju börja faktiskt locka till sig lite fonder nu när det börjar ändå bli tillräckligt stort. Och just samma ESG-vinkel där. Ja, en drömmare skulle ju kunna säga att då kanske de också hamnar till PE50 snart. Vi får se. Men något som är ganska galet, för bara något år sedan så hade de inte alls det här börsvärdet. Det är en raket, det var ju Spotlights bäst presterande aktie. Upp över 700% under 2022. Så det var en rolig resa.
Är det en meme-stock?
Man kan tro det. Nej, men det har väl att göra med att det här är ett väldigt litet bolag. De har vänt väldigt snabbt, eller liksom för några år sedan. Och vänt ändå ganska fort. Det har växt väldigt, väldigt snabbt. Luftvärmepump, alla de här initiativen har liksom slagits in. Och som bolaget själva säger, vdn säger att det har verkligen släppt liksom nu. Allt det här som vi har sett i marknaden ska komma, det har kommit nu och startat. Så att det är ju så att bolaget har inte, visst den har växt lite snabbare då såklart än värderingen, eller förlåt, en fundamenta, men knappt det. Bolaget har haft 5 kvartal i rad nu med över 100% tillväxt per kvartal. Så att det har gått extremt, extremt fort för bolaget. Och vi ska prata lite om varför. Men vi kan väl säga först och främst att de har levererat värmepumpar sedan 2009 och varit noterade sedan 2020. Och det handlar framförallt om sådana här luftvattenvärmepumpar då, till villor. Det är den stora grejen. Framåt räknar man med att det här kommer kanske vara lite mer jämnare fördelat. Men just nu är det väldigt mycket villor. Men man har också som sagt kommersiella applikationer också. Och något som jag tycker är ganska kul med det här bolaget. De har varit väldigt duktiga på att bygga inför. De har ju sett liksom så lång tid tillbaka, så att det här behovet kommer bli väldigt, väldigt stort. Och har då redan från början försökt bygga på ett sätt som är väldigt modulbaserat. Det ska vara väldigt lätt att installera. Det ska gå felsöka på distans och så vidare och fjärrstyrare, så att det blir enkelt och billigt att felsöka. Det ska också vara lätt att integrera med andra lösningar och system. Som jag pratade om, sätter du in en sån här luftvärmepump, då måste du ersätta om du har till exempel element idag. Men här behöver du inte det. Du har en luftvattenpump. Då kan du istället koppla på den på det befintliga vattendrivna uppvärmningen. Så att det är ett system som liksom lämpar sig väldigt enkelt att stoppa in. Dessutom bygger de ju mer och mer på att försöka digitalisera det här och bygga smarta liksom lösningar. Till exempel då att du kan stoppa in deras pumpar, så integrerar de med någon pelletspanna som startar automatiskt när elpriset är väldigt högt. Eller kopplat till, det kommer nu också lösningar som håller koll på just elpriset och ser att okej, elpriset kommer pika den här timmen. Då stänger vi av uppvärmningen en timmen, men så kör vi på full effekt innan när priset var lägre. Och så jämnar man ut det då över dygnet liksom. Och ja, helt enkelt. Man pratar om det här med peak shaving inom el, att man vill försöka få ner de här peakarna där alla kör allting samtidigt. Så att när alla kommer in från jobbet och slår igång spisarna samtidigt, då får man ju en spik i elförbrukningen. Då kanske luftvärmepumpen kan stänga av sig automatiskt under den perioden och sen starta upp igen lite senare. Så de har varit väldigt, väldigt duktiga måste jag säga ändå på just att bygga bolaget skalbart redan från början. Dels är lösningen intressant, men de har också byggt det väldigt skalbart. Byggt mycket, en av de största grejerna de jobbar med är så här plug-in-moduler som är väldigt smidiga att installera. De har också byggt ett digitalt säljverktyg så det ska vara väldigt lätt att köpa deras produkter. Och allt där hänger egentligen ihop med att de jobbar väldigt mycket med partners och distributörer på den europeiska marknaden. Så att man försöker egentligen att, det är inte liksom Energy Save själva, det här lilla bolaget i Sverige som är ute och säljer de här grejerna, utan man jobbar med partners runt om i hela världen. Man har faktiskt distributörer då i 24 länder och det är i princip hela Europa som man täcker in. Plus Chile också av någon anledning, vilket är lite roligt. Och vi gillar ju det konceptet, jag har ju pratat mycket om det. Microsoft är en sån aktie som jag har pratat väldigt mycket om många år nu i podden. Och det jag har gillat med dem, de är också väldigt, väldigt duktiga på att bedriva partnerförsäljning. Vilket gör att du lägger över hela försäljningsbördan och allting på någon annan. Du binder också inte heller samma kapital och så vidare, utan det är någon annan som oftast i slutändan tar en stor del av risken. Och det har gjort också att de har kunnat haft den extrema skalbarheten på affären helt enkelt. Och generellt får de från sina partner och distributörer väldigt mycket beröm. Att det är väldigt lätt liksom att installera det här. Det är väldigt lätt att sälja det. Alltså konfigurera ihop vad du ska ha, vad kunden ska ha för någonting. Eftersom det är väldigt liksom standardiserade, enkla lösningar. Och lite modultänk och så. Och sen är det lätt som sagt att installera dem. Och skulle det dyka upp något problem så bara fjärrstyr man och kollar på det på distans. Utan att behöva skicka ut en gubbe som tittar på det. Låt oss titta in lite på siffrorna. Det är det vi kan egentligen. Bolagets nettoomsättning uppgick till nästan 110 miljoner nu under 2021-22. De har brutit räkenskapsår, vilket är lite tråkigt. Så att Q4, då, alltså deras år tar slut någon gång under sommaren. Så att nu är de just nu på Q3, är de inne i, som är det de ska rapportera om här snart. Men under föregående räkenskapsår så gick omsättningen till nästan 110 miljoner. Tittar man då på bara under första kvartalet här nu 22-23. Gud vad rörigt det är med de här datumen.
När det är brutet, ja.
Vi säger så här istället. Under Q3 i kalenderåret så att säga. så under hösten helt enkelt. Då ökade man omsättningen med 472% jämfört med samma period föregående år. Så som sagt, kanske inte helt orimligt att aktien då växer 700, går upp 700% om omsättningen växer nästan 500%. Alltså det är inte så långt ifrån varandra ändå. Och generellt så växer Energy Save betydligt snabbare marknaden, även om vi pratar om att marknaden generellt, alltså det är en väldigt stor trend det här och väldigt positivt med luftvärmepumpar överlag, så växer ju Energy Save mycket, mycket snabbare än det. Enligt Europeiska värmepumpsföreningen växte marknaden med ungefär 8% under 2020. Energy Save växte under samma period med 40%. Och 2021 så ökade man ju försäljningen med nästan 100%, medan branschen växer 25%. Men det är ändå mycket. Branschen växer alltså 25% på ett år. Det är väldigt, väldigt starkt. Men Energy Save går då betydligt bättre än det också. Och som jag sa, 5 kvartal i rad med över 100% tillväxt. Det tycker jag är ganska imponerande.
Ja, det är liksom back to the glory days när vi brukar snacka hypergrowth 2019-2020.
Ja.
Länge sedan man pitchat ett bolag som har den här typen av tillväxt.
Ja, och vi återkommer till det för sig. Alltså det är ju alltid så att den här tillväxten kommer ju avta förstås framåt. Det är ju omöjligt att växa på det här sättet hur länge som helst. Men just nu ser det ganska intressant ut och det ser ut som att det fortfarande skulle kunna fortsätta ett tag framåt. Och det är fortfarande väldigt mycket som ligger i pipen så att säga. Och två grejer man kan tillägga. Jag sa ju det att det har varit väldigt skalbart. Man har byggt allting för att det ska skala väldigt bra och funka då med partnerkedjan. Dessutom lyfter de någonting också, en positiv fördel de har haft jämfört med övriga marknader eller övriga konkurrenter. Är ju att de har kunnat hantera de här störningarna på komponentmarknaden och i leveranskedjorna väldigt bra. Exakt hur de gör det säger de inte. De säger bara att vi har starka band eller starka relationer med utvecklings- och produktionspartner. Säger absolut ingenting. Men på något sätt har de lyckats skramla fram produkten när resten av världen haft komponentbrist helt enkelt. Så det har varit väldigt positivt. Och de ser att det har gett dem en väldigt stor fördel. Och dessutom har de fortsatt kunna liksom parera det här så att de ser inte det som ett problem i bolaget. Så det är jättekul också. De lyfter också mycket själva nu det här nya affärsområdet med att de ska digitalisera, de ska gå från hårdvarubolag till mjukvarubolag. Jag vet inte om jag ger så jättemycket för den grejen, men grundtanken är väldigt god. De själva hävdar att det kan liksom driva marginaler, jag är supertveksam till det. Men det är ju positivt för kunden att ha de här digitala lösningarna. För det handlar ju som jag sa om till exempel energiprisoptimering som så fint heter, alltså titta på hur elpriset går och då kunna som sagt justera hur mycket man kör med pumparna och så.
Men du måste ju förstå, du kan ju få en annan multipel om du är ett mjukvarubolag och då kan du ta in mer pengar.
Så är det absolut, och det är väl det de spelar på. Jag tycker som sagt inte, jag tror inte att man ska gå på den fällan. Absolut kan det ge lite grann, men jag ser inte riktigt hur det här ska kunna ge så pass mycket pengar att det börjar påverka marginalerna. I slutändan kommer det stora fortfarande vara att man säljer väldigt mycket värmepumpar förhoppningsvis som driver på det. Några egna skäl de anger till varför de är intressanta. Det handlar om att marknaden är väldigt stor. Den drivs av klimatkrav och elektrifiering. De har de här distributörs- och partnernätverket då, som vi pratade om. Man har också ganska brett produktsortiment ändå, som också fortsätter växa. Så att man växer ju förutom inom villor så växer man mer och mer också inom kommersiella fastigheter. Man är ganska innovativ, har mycket teknikutveckling. En del patenterad teknik, väldigt kostnadseffektivt. Ja, och nischspelare liksom. De är ju väldigt nischade på det här just med luftvattenvärmepumpar som jag förstått det. Och det gör att det har fungerat väldigt bra för dem. Dessutom stabil finansiell ställning och trygg ägarbas. Det kan man ju säga att vdn äger 20% av bolaget. Och 20% ägs också av en annan medlem i styrelsen och ledning. Så att det är väl lite så här pilotskola minst sagt i det här. Och man har ju en bra finansiell ställning också. Det är ju egentligen en nettokassa i bolaget. I princip på marginalen dock, men ändå ingen skuldsättning att prata om egentligen. Och när man växer snabbt, då går det ju inte riktigt att hänga med. De har haft en del finansiella mål, men redan föregående år så nådde man ju målen som man skulle ha för nästa år. Så målen för det året som är på nu är redan uppnådda föregående år. Men det man pratar om nu som sina mål som man kvar, det är ju att det här digitala affärsområdet, det är en nyckelaktivitet för dem. Sen jobbar man också då för att få ut mjukvara liksom, för med det här med peak shaving och så vidare. Vi kan prata lite, vi tittar på rapporten som kom då som är för maj till oktober 2022. Det är den senaste som släpptes, alltså det vi skulle kalla Q3 men de kallar det ju för Q2. Och då sa man ju som sagt att nästa års högt satta mål är redan uppnådda. Det mycket positiva utfallet under kvartalet innebär att de på rullande 12 månader redan under andra kvartalet överträffar omsättningsmålen som man har satt för hela nästa verksamhetsår. Så det går väldigt fort. Och det är helt enkelt så att intäkterna har ökat med över 250%. Omsättningen växer nästan 300%. EBIT 10-dubblades. Vinst per aktie 5-dubblades. Och där kan man bara ta lite som en räkneövling, för att P/E-talet idag är väl ganska högt på det här. Men tar vi till exempel bara nu senaste kvartalsresultat gånger 4, då får vi ut 11 kronor i vinst per aktie. På dagens kurs om 210 kronor per aktie så är det P/E 19. Det, tittar man på det, tar man senaste kvartalet gånger 4, som jag har pratat om tidigare, att, som är lite rolig, enkel liksom övning, så får man ut ett P/E-tal på 19 för nästa år. Och det kan ställas i relation till, tittar man på rullande tal, alltså de senaste 4 kvartalen, då är ju P/E-tal på 51. Så då snackar vi NIB-nivå där. Men det växer ju också betydligt snabbare än vad NIB gör. Jag har inga prognoser egentligen på hela nästkommande år. Jag tycker det är väldigt svårt när det växer så pass snabbt. Redeye tech i bolaget, de har ju däremot sagt att de tror att marginalerna kommer stabiliseras någonstans runt nuvarande nivåer. Och sen räknar de med drygt 20% tillväxt ungefär de kommande 2 åren då. Så 20% per år. Och då får de ut ett bear case på 140 kronor per aktie. Den står idag som sagt i 210 ungefär. Base case på 255 och bull case på 335. Så det är ganska vid, ganska stor skillnad mellan bear och bull. Det vill säga det mest negativa scenariot och det mest optimistiska. Och det är det jag tror man ska ta med sig. Som jag sa, det är ett betydligt högre riskcase än NIBE. NIBE vet man vad man får, de har funnits länge, ditt kvalitetsbolag rakt igenom. Det här är ju mer en chansning, även om de ser ut att göra väldigt mycket rätt. Men det är ju så, man vet aldrig hur marknaden reagerar om det är så att tillväxten avtar, och det kommer den göra på sikt. Det jag framförallt är lite tveksam till, det är kanske marginalerna i det här bolaget. De har ökat lönsamheten ganska kraftigt senaste tiden. Senaste kvartalet så låg EBIT-marginalen, som de pratade om då, på nästan 20%. Och det är ju över 12% enheter högre än samma kvartal föregående år. Det är en väldigt kraftig ökning av lönsamheten. Och det tror inte jag riktigt är hållbart. Jag för mig att NIBE ligger väl på typ 15% marginal eller någonting. Och det är väl kanske mer rimligt. Jag sa att även Affärsvärlden lyfte upp det här som en risk i bolaget. Jag är inne på exakt samma spår. Jag tror att det finns en risk att marginalerna kommer ner, och det kan också vara någonting som straffar aktien lite grann.
Ja, men det tror jag är en väldigt relevant risk här, som det är lätt att förbise. Man sitter ju ofta och kikar på, liksom, på vinsttillväxten och omsättningstillväxten, och så är det väldigt lätt att glömma om marginalerna. Men på samma sätt som man brukar se reversion to the mean i aktiepriset och i tillväxten, så brukar du se det i marginalerna också. Att om du har kraftigt expanderande marginaler en viss period, så brukar de över tid gå tillbaka till en medel.
Ja, och jag får med Redeye, när de släppte sin analys, det går så pass fort det här bolaget, men jag tror när Redeye släppte sin analys för något halvår sedan, då hade de väl 18% marginal någonting i EBIT. Och de trodde ju så att det kommer stabiliseras där någonstans. Och visst, man kan vara lite optimistisk och räkna till det de kommer framåt. Det som oroar mig lite är att de själva säger dock tydligt i kvartalsrapporten att dels ser de ju problem med inflationen, alltså kostnadsutvecklingen i samhället, som de så fint kallar det. Det blir ju dyrare att tillverka de här grejerna. Men framförallt också har de ett stort investeringsbehov som de tror kommer påverka lönsamheten under kommande kvartal. Marginalerna kommer ju pressas ner, det säger de själva. Så jag skulle nog inte räkna med att de håller de marginalerna framåt. Jag tror att det är lite liksom väl saftigt. Men låt säga att de stabiliseras kanske någonstans på 15% som NIBE har, om inte jag minns fel. De lyfter ju, det är kanske därför också de lyfter det här digitala affärsbenet som en litet svepskäl då, att de ska investera det för att på sikt få bättre marginaler, vem vet. Men fortfarande väldigt intressant, och det växer så pass kraftigt, så även med lite minskade marginaler så är det rätt intressant. Men jag tror att det är de två största grejerna man ska ta med sig. Jag tror att det är väldigt lätt att titta på ett bolaget och göra riktiga blue sky-scenarion där lönsamheten fortsätter utvecklas, för man tittar på de här digitaliseringssatsningarna som ska öka lönsamheten. Så jag plötsligt räknar du 20-22% EBIT-marginal, och dessutom tror jag att bolaget ska fortsätta växa, så du räknar 150% tillväxt framåt. Då tror jag att man kommer få hamna väldigt, väldigt off i sin prognos. Jag tror snarare att man ska kanske vara lite försiktig, dra ner EBIT-marginal lite grann, kanske till 15 då, och sen dessutom räkna med att Redeye tycker jag är lite väl konstigt att de ska växa 20% per år. Men låt säga att de växer 50% i år och så 20-25% nästa år kanske. Och då är det fortfarande en helt okej attraktiv värdering, kan jag tycka på det. Men definitivt ett högriskcase på så sätt att det finns en viss fallhöjd om det inte går väl ut.
Nej, men det blir ju alltid så när bolag växer så otroligt starkt. Marknaden gillar ju att prisa in lite blue sky, som du säger, ta ut lite saker i förskott. Så det är väl den största risken, att de inte kan leva upp till de förväntningarna.
Ja, och det är därför jag tycker det är lite intressant att göra den här räkningen, att ta senaste kvartal gånger 4 till exempel, vinst per aktie. För det är inte den räkningen inte med någon tillväxt alls, utan skulle de bara hålla exakt den försäljning de hade senaste kvartalet, ja, då får du som sagt ut P/E 19 på nästkommande år. Jag tycker fortfarande att det är det är liksom ändå inte price for perfection på det sättet riktigt. Så det finns absolut en hel del uppsida kvar också.
Men maj till oktober, det är ju senaste halvåret ju.
Ja, förlåt. Jag har skrivit precis. De skriver ju om den perioden också. Men siffrorna jag har tagit där har jag tagit från kvartalsbiten. Nej, men så det är ett intressant case. Jag kan verkligen rekommendera också Affärsvärldens analys av den, som ett bolag som jag tycker är väldigt givande. Kan länka till det i beskrivningen. Och nästa rapport från bolaget kommer den 17 mars. Och disclaimer här är att jag äger aktier också i Energy.
Oj, oj, oj! Vad är det? Värmepumpen dump?
Som vanligt, inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna, eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Om ni vill kontakta oss på grund av det här extrema börsrallyt som vi står bakom, så kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier@marketmakerspod. Och glöm inte att lämna recension på iTunes, men endast positiva sådana. Inga negativa recensioner vill jag se.
Och sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Life's better with American Family Insurance, because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.